Amen, roligt att se er. Jag beklagar att jag varit borta en par veckor från er, men jag har varit på lite resor dit. Man ska ju vara mån om ande, kropp och själ, har någon vis man sagt. Men nu är jag tillbaka, back on track, on fire. Så ska vi se om det blir till någonting idag. Jag har egentligen två budskap idag, men de är nog ganska närbesläktade. Och två delar egentligen som jag skulle vilja försöka enligt bästa pedagogiska förmåga och ADHD-svårigheter som man bär på förklara åt er. Nämligen, för det första ska jag tala några minuter om att låt din tro på Jesus bära dig genom de utmaningar och prövningar du kommer att gå igenom i ditt liv. Och det låter så här positivt. Sanningen är ju den bara. Det finns inte så jättemycket kristet liv. Eller om vi är riktigt ärliga, det finns inte så jättemycket liv överhuvudtaget där vi inte går igenom prövningar, utmaningar och till och med svårigheter. Där kan ni nicka ett amen om ni vill. Och jag ser det när jag har läst igenom Bibeln lite här i smyg. Så tänker jag lite på när Jesus kallade sina lärjungar. Ni känner historien, han kallar Petrus och Andreas, sen är de en hel högre, 12 stycken där som lunkar efter Jesus. Och Jesus håller den här berömda, kanske världens pedagogiskt sett mest fantastiska tal som har funnits, nämligen bergspredikan, Matteus 5, 6 och 7. Det intressanta som hände sen ganska snabbt är att Jesus han hela någon sån officärs tjänare där. Men sen står det att Jesus säger, nu drar vi över till andra sidan sjön här. Kom med mig, tar vi den här lilla, eller det måste vara ganska stor för rymden. 13 personer dit. Sätter den här båten och så drar vi iväg. Och vi läser historien. Matteus 8 är det 23. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde honom. Då blåste det upp till full storm på sjön och vågorna slog över båten, men han sov. En rolig bild tycker jag på något sätt. Det gick då fram och väckte honom och sa det: Herre, hjälp, vi går under. Han sa det: varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Och då ser man bilden, det bara blåser och vågorna far i 32 sekundmeter. Sedan reste han sig och talade strängt i vindarna och sjön. Och det blev alldeles lugnt. Männen häpnade och sade: vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Det tycker jag är ganska intressant. För man kan säga så här, att det var egentligen den första utmaningen som lärjungarna fick vara med om. De har just fått höra Jesus världsberömda tal. De har just fått se Jesus göra ett och annat. Han har botat de sjuka, blinda fått sin syn tillbaka. Och han har gjort sådana mäktiga under att Jesus själv var förvånad. Det står ju så att han var förvånad när han så mycket tro den där romerska officären hade. Men direkt efter det där så anser jag när jag läser det här bibelstycket att Jesus, nu är det lite Anders tolkning, med Anders halvtrasiga teologiska glasögon, så tolkar jag den här versen på det sättet att Jesus tillåter lärjungarna vara med om en liten utmaning. Jag tror nog att Jesus hade kollat veder där innan och visste att eventuellt var någonting på gång där. Han var ju ändå Gud. Men han tillåter lärjungarna vara med om en väldigt omskakande upplevelse. Varför då? Jo, för det första, lärjungarna måste lära sig att förtrösta på Jesus och på Gud. Och för det andra, han visar ganska direkt att det kristna livet, det kommer att medföra ganska mycket upp och ännu mycket mer ner. Att bara nu för att de följer Messias, Jesus, Gud själv, betyder det inte automatiskt att hela livet kommer att vara uppåt. Alltså det är tyngre att gå uppåt, alltså om ni tänker på den uppförsbacke, än nerför. Alltså det kristna livet, han säger så här till lärjungarna: det är det här som ni får räkna med om ni vill följa mig. Det kommer inte alltid att vara så enkelt. Det kommer inte alltid att vara så jätte halleluja. Utan det kommer medföra en och annan fin utmaning. Och det viktiga i kråksången är att förstå: vad gör vi och ni när detta händer? Jag tror han ville lära lärjungarna att när det blåser och stormar, kom och väck mig. Alltså betoning, kom till mig. Och jag tror att Jesus lärjungar från den första början att det är två saker ni måste förstå. Det första, det kommer att vara tufft, det kommer att blåsa, det kommer att vara känslor om att vi kommer att gå under här. För det andra, kom till mig, jag fixar det. Kom till mig, det är jag som fixar det. Och det var ju det Jesus gjorde, och någon gång skulle jag se den där synen när jag kommer till himlen och man får se hela historien. Jag hoppas man får göra sånt. Och så skulle jag se när Jesus säger, tig var stilla. Så, blankt vatten. Utmaningen för oss är den. Att ibland är det inte så enkelt att komma till Jesus. För vi lever med en sån förväntan på att det kristna livet det ska vara ganska enkelt. Och blir lite svårt så då är vi arg på Gud och Gud har flyttat bort till Jupiter någon annanstans som finns knappt. Det är så vi har byggt vårt västerländska samhälle och den tafatta kristendom vi försöker upprätta här. Jag minns när jag var ny i tron. När jag var 18-19 år, när jag var 19 eller jag var 18. Så hade jag en dröm. Och jag blev kristen med sig bulla brak och tänkte att nu är det full fart framåt. Jag tänkte att det här är ju fint. Och det är nu tycker jag ganska fint. Men minns när jag hade en dröm då som påverkade mig ganska kraftigt då när jag var kring 18,5. Skulle just fylla 19 och gick in i mansålderns rika släkt. Och i drömmen så ligger jag helt paralyserad på en äng. Jag kan inte röra en enda muskel just i den här drömmen. Och jag minns i den här drömmen hur den här paniken började smyga sig omkring i mina små molekyler. Längs hela kroppen gick ner ända till nageln. Och i drömmen så var jag värsta rädslan och funderade, hur ska det här gå? Och jag minns i drömmen hur jag bara ropade till Gud i drömmen. Gud, hjälp mig. Och då plötsligt hände någonting fascinerande som jag knappt kommer att glömma. Hoppas jag. För den ligger på den där svarta ängen någonstans. Jag undrar om det var någon vidare utveckling av Söderfjärden någonstans. Det kändes som så. Och jag ligger där och det är kolsvart. Så ur intet från himlen så kommer mitt allt ner en stor hand. Från ingenstans. Och när handen tar tag i mig. Och direkt han tar tag i mig så känner jag hur styrka, värme och kraft kommer in i min kropp. Och på en sekund känner jag hur jag kan stiga upp och jag minns att få i drömmen och predika åt mina vänner om händelsen i fråga. Och den där på något sätt skakade om mig lite när drömmen, för jag tänkte, den formade mitt liv på ett litet sätt. För den lärde mig att förstå att det kristna livet, det är inte alltid så där jätteenkelt. Det är inte alltid så där att cykla fram i medvind. Man behöver ta ett tramp som man är i Helsingfors. Ofta är det ju cement som kommer mot en och det är motvind och man trampar fram mer bakåt än framåt. Att det känns så många gånger åt vårt kristna liv. Och jag tror ju snabbare man lär sig den här sanningen att jag accepterar att det kristna livet det kan vara lite halvt infernaliskt ibland. Men lösningen är inte att jag själv ska klara av att hantera det, utan lösningen är att gå till honom, lita på honom och säga Jesus, hjälp mig. Då tror jag att det går lite enklare för oss allihopa. För jag skriver så här. Och det finns en lögn på ett sätt. Som ibland jag tycker infiltrerar våra sammanhang. Som säger att vår kristna tro enbart fungerar. Alltså på riktigt. Ifall vi aldrig stöter på några motgångar. Trots att Bibeln på så många ställen visar det motsatta, att till och med lyssna, att våra motgångar kan till och med bli någonting positivt. Det verkar som ibland att när man får igenom en köttkvarn, jag har inte gjort det så många gånger själv, men när man är igenom riktigt tuffa saker som pressar en och man känner att man krävs och alla krafter försvinner, så märker man mitt allt när man är ute på andra sidan hur någonting fint och nytt och gudomligt har vuxit fram genom en. Det är inte alltid så att jag alltid förstår allting som jag drabbas av och går igenom och får kämpa och strida mot. Men jag tänker lite också på Jobb som vi har talat om tidigare i församlingen. Att det står ju aldrig att Jobb fick förstå varför hans familj måste dö. Alltså skala jobbigt 1-100 ungefär där vid 247. Att tänka tappa allt man har, också det käraste man har, nämligen sina barn. Och komma igenom det där. Och jag förstod ju inte kanske någon gång varför han gick igenom det där. Men jag får mycket ut av att läsa Jobb. Och jag tänker att det bästa vi kan få vara med om som människor är kanske inte att uppnå alla miljoner och euron och hus och bilar och fina saker. Utan det kanske är det finaste man som människa kan få vara med om, det är att få till välsignelse för en annan människa. Är det inte någonting som är mer värt än allting annat än att jag får vara med och se hur en människa som är sargad, har tappat hoppet om allt, får livsglädjen tillbaka, kanske tron på att trots att allting ser så totalt mörkt ut, så finns det möjlighet till förvandling, det finns hopp i framtiden och det finns någon som älskar mig trots att hela mitt liv har ramlat omkull. Jag tänkte lite på det, för jag har besökt en dam här i veckan som vi från 2004 eller 2005 har hjälpt i det här God jul Vasa-projektet som vi gör här i kyrkan, där vi hjälper fattiga familjer. Och jag tänkte tillbaka på den när jag körde hem därifrån med tårar i ögonen. Och jag tänkte tillbaka på när jag for dit första gången, jag tror det var 2006. Jag hämtade den här kvinnan och hon hade haft en personlig konkurs och mannen hade lämnat henne och familjen var ganska sjuk och hon var arbetslös. Och jag tänkte på vårt första möte när hon ledde så utan hopp. Hon ledde så utan framtidstro. Och hennes på något sätt dagliga rutin gick ut på att man skulle överleva dagen som kom emot en. Och så jämförde jag nu när jag var dit, var det tisdags, kom inte ihåg om det var tisdag eller onsdag jag var dit. Och den tid vi var tillsammans så undrar jag om hon sa en enda mening där inte Gud var inblandad. Att jag undrar mig någon gång att prata med en människa som hade så mycket tacksamhet till Gud. Var alla problem borta? Nej, hon kämpar fortfarande med vissa utmaningar. Hon tyckte fortfarande att livet drabbar henne ganska hårt. Hon sa till mig gång på gång och hon på något sätt drev mig i öra och försökte påminna mig själv om det också. Att vi måste vara tacksamma till Gud. Så hon berättade hon att predikat sin mor och sina barn och hit och dit och så vidare. Och jag tänkte på det där, att för den här människan, när jag körde lite sentimental av mig och tårarna kom ner från min kinna och körde därifrån. Så tänkte jag att för den här människan så är det värt varenda plåga och varenda förintade jul som vi haft hemma de sista 9 åren. De på ett sätt har fått offra mycket av julplanering och allting, för det är ändå ett visst arbete att genomföra det här. Men jag tänkte att, tänk bara för henne, att få se den här förvandlingen från 2006 till idag. Från en människa som lever utan hopp till en människa som levde med hopp. Då kände jag att det var värt allt. Så jag menar, är det inte bäst att vi kan få vara med om, kära vänner, det är när vi får uppleva någonting som lite välsignelse för någonting som inte är jag, utan människor runt omkring oss. Och jag tror det, vi kommer in lite på det senare också, mera. Men jag tror det är så viktigt, bara jag ska avsluta just den första delen. Jag tror att det är så viktigt att vi bygger vår tro på Kristus och inte på världens omständigheter och vad världen har att erbjuda. För det är så lätt att vi kastas hit och vi kastas dit. Börsen far upp, börsen far ner och är på något sätt det enda isnajkyltar vi går omkring med utanför. Alltså världen är på väg att gå under och så vidare. Och så klagar vi på Grekland och alla andra länder som ställer till det för oss fina finländare. Vad slut med det och så ska vi börja välsigna istället. För det blir lätt hänt att bygger vår tro och vårt liv på hur världen fungerar. Det kommer inte att hålla. För världen går under, men Gud består. Utan vi ska bygga vårt liv på Kristus. För det är det min lilla poäng här, att bygger vi den på Kristus så kommer de här omständigheter som kommer emot oss, de kommer inte att förstöra oss, de kommer att få fram det fina i oss. Trots att det kan vara jätteeländigt och jobbigt. Och vi kan ju se det på en liten bibelfigur som heter kung Hiskia. Kung Hiskia, han var bara 25 år när han blev kung. Det sägs om kung Hiskia, han står i andra kungaboken 18 och framåt, ända till kapitel 20. Det står om honom att det fanns ingen som honom, varken före eller efter. Det står att han reformerade, då var det Juda, och slängde bort avgudaoffren och allt möjligt här är han och på med där. Men det är intressant om kung Hiskia, som var så gudfruktig, så hände det två ganska stora jobbiga utmaningar för honom. För det första kom den armé på cirka 185 000 eller 200 000 man emot honom och sa att nu ska du få. Han har slutat betala skatt åt dem nämligen, så var de sura. Och för det andra, och det vi ska bara läsa här tillsammans, så står det i kapitel 21 och några verser så här. Vid den tiden, och nu var kung Hiskia 34 år. Alltså vi talar inte om någon riktigt gammal man. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja Amos son kom till honom och sade: så säger Herren, se om ditt hus, du kommer att dö och ska inte tillfriskna. Alltså, man blir glad för mindre. Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren. O Herre, kom då ihåg att jag vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon. Och Hiskia grät mycket. Det som är intressant med de här två händelserna, för det första då när den hela armén är på väg och ska förinta hans rike. Och också den här händelsen när han får en dom. Alltså kom ihåg att det stod om honom att det fanns ingen som hade varit så rättfärdig som honom. Det fanns ingen lik kung Hiskia. Han var så rättfärdig som en kung kunde bli i princip. Ändå så drabbades han av två stora personliga motgångar. För det första kom det kriget emot honom och för det andra så blev han dödssjuk. Hur hanterade Hiskia de här två sakerna? Och det som jag tycker är skillnaden på en man som har byggt sitt liv på Gud och en människa som inte har byggt sitt liv på Gud. Båda fallen så står det att kung Hiskia, han vände sig till Herren. När krigsmakten var på väg med armén står det, han gick in i Herrens hus. Han gick in för Herren och bad, hjälp mig, ta hand om det här. Och på samma sätt när han fick den dödssjukdomen så står det, och vi läste ju här just, att han grät inför Gud. Kom ihåg mig. Jag tror, kära vänner, att en sån ärlig bön kan vara bra att be ibland. När man bara kommer till Gud och säger, Gud, kom ihåg mig. Här är jag, jag har inte så mycket att komma med, men här är jag, Gud. Hur skulle det vara om du kom ihåg mig? Inte för vad jag har gjort, där skryter han på lite på sin andliga CV, men bara för att jag är den jag är. Och du är den du är. Och i båda de här fallen så bönhörde ju Gud honom. Han fick 15 bonusår. Han blev ju hela 49 år. Den rättfärdiga mannen. Vi förstår ju inte allt. Ibland behöver vi inte förstå allt. Men det viktiga är, tror jag, om du ska få fram det fina i ditt liv. Om jag får vara lite så halvradikal med dig idag. Så tror jag du ibland behöver en liten motgång. För att Gud ska plocka fram det fina i dig. Jag är för det när det står till och med i Bibeln att vi ska inte söka dem. Men det står till och med i Bibeln, om de kommer så gläd dig. Det är Petrus ni ska vara i Point Mason. Så jag tror det. Att bygga vårt liv på Jesus. Så måste du förstå en sak till sist. Vi ska snart gå in på punkt 2, den är inte lika lång. Bygg ditt liv på Jesus. Så kommer han alltid att bära igenom dig. Genom dina utmaningar och prövningar. Betyder det inte att du inte kommer känna av det? Det betyder inte att det är lätt. Det kommer vara lika svårt som det för vilken annan människa som helst. Fördelen som vi har är att det är Jesus som bär oss igenom. Det är Jesus som säger till stormen, tig var stilla. Vad vi ska göra är att vi ständigt och jämt ska söka oss till honom. Närma er Herren så ska han närma sig er. Och det är någonting jag tycker vi ska kunna ha fördel av att känna till ibland, vi kristna, latmaskar, i alla fall jag, det är att vi borde närma oss Gud mycket mera. I gott och i ont, och i vått och i torrt. Nåväl, punkt nummer 2 som lite växer vidare från den första punkten. Låt Kristus förvandla ditt liv så att du blir en levande välsignelse för andra människor runt omkring dig. Jag tror att, här är skriven en väldigt fint citat, att vårt mål som kristna bör inte mätas i hur bra vi lyckades i allt vi gjorde, utan hur många människor vi fick nåden att vara med om och välsigna. Så nåden betyder gratis. Alltså förmånen vi fick. Möjligheten vi fick från Gud att vara med och välsigna. Ibland tycker jag att vi kristna, vi bygger upp egna små riken runt omkring oss. Och så ska vi lysa mera än Kristus ska lysa. Jag tycker ibland att vi behöver rikta om våra blickar lite. Så i allting vi är och gör så ska Jesus synas klarare och klarare och klarare. Och vi själva, vi ska minska och minska. Så som Johannes säger, det är så som sig bör. Han ska bli större och jag ska bli mindre. En automatisk reaktion när du är med Jesus och när du vandrar med Gud. Det att han blir mer och mer framträdande i dig och du själv blir mindre. Det betyder inte att du ska gå och bli någon och möva någonstans och metaforas dig till någonting annat som du egentligen inte är. Den handlar om att Jesus och hans egenskaper ska ta över de kötsliga egenskaperna som vi egentligen får av den här världen. Jag har en bibelvers som jag vill ge till dig från Lukas 18:9-14. Och det står: för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Liknelse betyder historia. Två män gick upp till templet för att be. Den ene farisé och den andra var publikan. Farisé var en som var utbildad teolog, den andra var en sån här syndare. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för det inte är som alla andra människor. En fin bön. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, är det tionde av allt det tjänar. Och publikanen då, han stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, sa Jesus, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag finner mig själv allt för många gånger som den här farisén. Jag finner mig allt för många gånger vara dömande, pekande, skvallrande om andra människor. Jag finner mig allt för ofta tycker att jag är lite bättre än mina medmänniskor. Och jag är tacksam varenda gång jag känner den heliga plus 17 hammaren slå i mitt huvud som säger: Anders, you are only dirt. För att säga ett lite finare uttryck än jag först tänkte. Alltså, du har inte så mycket att komma med. Du är lika bra som alla andra och du är lika dålig som alla andra. Men jag finner många gånger mig själv att bygga mitt eget egoistiska rike. Jag finner mig själv många gånger där jag vill att människor tycker att jag är bra och jag kan så mycket. Jag kan åtminstone 17 bibelverser i 1917 översättning. Och jag finner mig själv att börja be såna jag-centrerade böner. Jag är bra, jag fastar, jag ger, jag vittnar, jag predikar, jag vill få på missionsresa, jag vill leda människor till tro. Och när du börjar be sådana där böner så har du gått på fel spår. Sådana böner som är egocentrerade leder enbart till att dina egoistiska begär eventuellt uppfylls. Och en bra måttstock att se att var är du? Det är att se hur mycket älskar du människorna runt omkring dig. Jag skriver så här: det du bygger ditt liv på, det kommer också att påverka dig själv och din omgivning. Bygger du den på Jesus kommer också Jesus att påverka hela ditt liv. Men bygger du den på någonting annat kommer också det andra att ha samma inflytande på dig. Bygger du den på Jesus, så anser jag, då kommer Jesu andens frukter, alltså Jesu gåvor till oss, det kommer att bli framträdande i oss. Bygger du den på dig själv så kommer, eller vi säger så här, vi backar tillbaka. Vad associerar människorna dig med? När människor tänker på dig, du kristen, jag talar till dig som är kristen, nu en halv minut bara, förlåt mig ni andra. Men du som är kristen, när människor tänker på dig, vad tänker de på då? Tänker de dig som den generösa, den gästvänliga, den kärleksfulla, den som har mycket tålamod, den som har allt det där som vi tycker om att ha? Är det de associerar dig med? Den här vänliga, älskande människan som är så nådefull och som jag personligen tycker om så mycket att umgås med. Just den sortens av människor. Eller associerar människan dig med den här, ska jag säga, kritiska, själviska, egocentrerade, snåle, baktalande, skvallrande människan. När människor tänker på dig, vad tänker de på? Är du den här kärleksfulla människan som människor dras till? Syndare, alltså människor som inte kände Jesus, drogs alltid till honom. Jag tycker en bra måttstock, om jag nu får vara lite så här rakt på sak med dig idag. En bra måttstock på om du lever nära Jesus, det är att sådana människor dras till dig. Det är så det borde vara. För alla sådana människor drogs alltid till Jesus. Han höll ett hårt tal, de försvann, stod några kapitel, så var de tillbaka igen. De drogs till Jesus. Och ett bra sätt att se hur du lever ditt kristna liv, om du lever nära Jesus, det är klart att sådana människor de ska dras till dig. Varför det? För de tycker att du är så bra. Nej, för de tycker att Jesus är så oerhört bra och de ser honom i dig. Så tycker jag det ska vara, och ni behöver inte hålla med, och då behöver man inte göra en församling alltid. Men är du känd just för att vara den kritiska människan som bara dömer folk? Och är lite egocentrerad? Och har en baktanke och en skvallrig attityd? Det finns en viss risk då att du har byggt ditt kristna liv på någonting annat än Kristus. Jag undervisar våra unga ledare förra helgen. Jag tänkte dra den först, men fick jag dåligt samvete så jag drog inte den i alla fall. Min enliga personliga agenda att aldrig predika två saker. Eller en sak två gånger. Men då sa jag så här, att det är fem saker du inte ska bygga ditt kristna liv på. För det första, du ska inte bygga det på en specifik plats, din tro alltså. För det andra, du ska inte bygga din kristna tro på människor. För det tredje, du ska inte bygga din kristna tro på känslor. För det fjärde, du behöver ha en kristen tro som klarar av lidande och utmaningar. Och för det femte, du behöver ha en kristen tro som klarar av troskriser. Får det där igång i ditt liv så tror jag att du har redskap och nycklar som kan hjälpa dig att hålla det loppet som Paulus så fint säger i Filipperbrevet 1:6. Att han är övertygad om att han som har påbörjat gott verk i dig, han ska fullborda det in till Jesu Kristi idag. Men du behöver ha ett kristet, en kristen tro som inte är beroende av plats eller ord. Som inte är beroende av människor. Som inte är beroende av känslor. Som klarar av lite utmaningar som kommer emot oss. Och som också klarar av lite troskriser, för det har vi alla någon gång av, så det är bara att vänja sig med det. Gud välsigna dig om du inte har det, och du får be för mig. Nu ska jag snart gå in för landning. Jag har en sån här nervös punkt här mot slutet. Jag säger att det går inte att älska Jesus och samtidigt inte älska de människor som Gud har skapat. Och jag är inte riktigt säker på om jag ska våga säga den, men jag säger det i alla fall väldigt snabbt. Att jag tror, Paulus bombarderar ut här att hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa, det betyder människorna runt omkring dig som dig själv. En fin måttstock hur det är med vår tro med Jesus, det är att älska våra medmänniskor. En man kom till Jesus och frågade, vad är det viktigaste budet? Och Jesus svarade samma sak. Först ska du älska Herren din Gud, sen ska du älska din nästa som dig själv. Det får mig en känsla i att sättet vi älskar våra människor på måste ju vara en viss spegelbild på hur vår egen gudsrelation är. Och Jesus och Gud verkar vara så oerhört mån om människorrelationen. Vi behöver ju bara läsa lagen i gamla testamentet av alla ställen för att se hur mån Gud var om våra medmänniskor. Alltså hela lagen handlar egentligen bara om hur vi ska bete oss mot varandra. Inte så jättemycket vi ska vara mot Gud och vi ska älska honom och vi ska helga sabbaten och sånt. Och ge lite tionde ibland. Men jättemycket av de här buden som vi så sällan tycker om att läsa om, så handlar det bara om hur vi är mot varandra. Och det tyder ju på hur högt Gud värdesätter kärleken människor emellan. Därför vågar jag vara så radikal ikväll, och jag blir inte mer radikal än så här. Att jag kan påstå att det inte går att älska Jesus samtidigt inte älska människorna vi har runt omkring oss. Men hur ska jag klara av det? Du ska inte klara av det, utan Jesus ska klara av det i dig. Det var inte lätt för mig att älska människorna när jag blev kristen, med tanke på att man har varit mobbad och grejer. Men jag minns ju de gångerna när man kom till Jesus. Jag minns den gången när jag träffade på den här gängledaren för första gången. När jag var kristen ett par år. Och jag gick från den platsen där vi hade mötts. Och Gud sa till mig: Anders, har du förlåtit de här människorna? Och jag sa: Gud, vad menar du? Jag försökte springa därifrån. Det gick ju inte så bra. Men jag minns vad jag gjorde då. Jag kände att jag klarar ju inte av att göra det. Hur ska man klara av att göra någonting när man har fått vara med människor som i princip har förvandlat ens liv till helvete? Och så kommer Gud och säger: men ska du förlåta de där människorna? Men jag känner att det klarar ju inte jag av. Men Gud säger: men vad bra, låt mig göra det. Och jag minns att jag får hem till mitt lilla sovrum på 18 kvadrat. Och så böjde jag mina knän där och sa: Gud, hjälp mig att förlåta de här människorna. Och jag kände hur stenar föll från mitt hjärta. Jag kände mig lite mer fri och lite mer helum i min kropp. Så jag flög omkring där hemma efteråt. Jag kommer ihåg också en annan historia som jag delade åt er flera gånger förr. Jag träffade en människa som hade haft ett väldigt jobbigt liv. Var utsatt för det ena övergreppet efter det andra. Och var inne i både okultism och droger. Och jag minns att jag kom och träffade den människan. Och fråga Gud, jag måste förkorta historien mycket. Men fråga Gud, hur ska den här människan bli fri? För den människan var allt annat än fri då. Och Gud sa till mig, hon måste förlåta sin pappa. Och jag minns jag sa det till den här unga damen. Jag sa det till, du ska förlåta din pappa. Hon svarade aldrig i livet och gick ifrån. Och jag sprang efter och sa jo. Och då sa jag, ibland får man säga IQ. Blixtar som bara blinkar till så på 12 watt eller någonting. Och då sa jag till henne så här: be till Gud tillsammans med din vän tills du klarar av att förlåta din pappa. Och de får iväg. Hon väckte mig följande morgon. Fattar inte man kan göra sånt. Men det är hon i alla fall frimodigt nog. Och så säger hon lyser som en helt ny människa. Lite svårt att förklara det med ord. Men då säger hon: Anders, vet du vad? Jag tror jag sa, jag gissar nog vad det är frågan om. Men berätta. Hon sa, vi bad tillsammans. Och klockan 2 på natten så kände jag mitt att jag får himmelsk kraft att förlåta min far. Och när jag gjorde det så kände jag mitt att jag blev fri och förlåten och förlöst från allt hat. Så blev hon frälst och grejer och det är än idag. Så jag känner ibland att vi tar på oss för stor del av Guds verk. När vi talar om att vi ska älska människor, det är inte vi som ska älska det, utan det är anden, alltså Gud i oss som gör det. Om vi har problem med människor runt omkring oss, ja, men låt oss gå till korset. Låt oss gå till Jesus som är den som förmår göra det i oss och genom oss. Det handlar inte om oss, och därför kan jag frimodigt än en gång säga och proklamera att det går inte att älska Jesus och samtidigt inte älska människorna runt omkring oss. För det sista, ibland så, jag försöker ibland att inte bli det, men jag blir ändå ganska provokativ till sist. Men förlåt. Sista punkten lyder så här. Att jag är ibland rädd att vi har format en tro som egentligen bara existerar för att tillfredsställa våra egoistiska begär. Ibland är jag lite rädd att vi i västervärlden, vi lever med vår tro, bara för att vi själva ska uppnå personlig framgång. För att vi ska ha allting fint och vi ska må bra. Och så glömmer vi bort egentligen varför vi har fått tron från första början. Jag tror förstås och såklart att vår tro handlar om vår relation till Gud. Det är förstås, det är sant. Och det håller jag fast vid, jag har ingen ny teologi här nu. Men jag tror också att det finns någonting utöver det. Jag tror att det finns en tro som handlar mycket mer om att vi ska väl signa människorna runt omkring oss. Mer än att jag ska allting och jag ska stå i centrum. Jag ska andersolingoldenministries.com och skicka mig $100 för den förbön. Jag tror inte så jättemycket på det där. Där jag är i centrum. Och där tror på en kristen tro där Jesus är i centrum. Och jag får vara med av hans nåd och kärlek enbart. Och jag tror vi behöver bygga en kristen kyrka. Vi behöver bygga en kristen församling där Jesus får vara i centrum och vi är med. Det inte handlar om oss och våra begär, utan vår del är att vi vill älska varenda människa in i Guds rike. Vi vill inbjuda varenda människa oavsett bakgrund, oavsett problem som man kämpar med hit och dit. Om man är accepterad om man mår bra, man accepterar om man har haft sin livs värsta kris. Man är accepterad oavsett hur man har det, varifrån man kommer och vad man har för drömmar och tankar om framtiden. En sån församling som jag drömmer om. Därför bör vårt fokus vara enbart på att bygga hans rike och älska människorna runt omkring oss. Och det sist så här slutar så här fint och poetiskt. Låt oss vända tillbaka till det som Gud har tänkt med våra liv. Nämligen att älska honom och de människor som han har skapat. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig Gud för att du är Gud och inte vi. Vi tackar dig Gud Herre att du förmår göra långt mycket mer än vi kan tänka och förstå. Jag tackar dig Gud Herre att du ska låt vår blick vara fäst på dig Jesus. Låt vår blick inte vara fäst på våra egna tillkortakommanden och bekymmer och problem som vi ändå har till överflöd av. Utan låt oss Jesus få vända tillbaka till det väsentliga, nämligen till dig Jesus. Låt oss Herre tänka på det som du tycker är viktigt. Tänka på Herre att vi får vara med i din församling som en lem i din kropp, alltså som en kroppsdel i din kropp. Och tillsammans Herre får vi fungera som en helhet. Vi får vara ute och älska människor in i ditt rike. Hjälp oss Gud att inte fokusera på människors eventuella synder och problem. Utan låt oss älska dem för att de är människor. Punkt. Låt oss Jesus att klara av också de utmaningar som kan komma mot oss. Där vi kanske inte förstår varken ut eller in. Där vi kanske är fyllda med bitterhet. Vad människor har sårat oss och ställt till det för oss. Hjälp oss Jesus ändå Gud att komma igenom den här stormen genom att komma till dig Jesus. Komma till dig och säga kom ihåg mig. Kom ihåg mig Gud Herre, jag klarar inte av den här situationen. Och ibland tror jag Gud att det är så du vill det, så att du får ta kommandot Herre. Du får tala till stormen. Det är inte vi som ror i land Herre, utan det är du som talar till vågorna. Hjälp oss Herre idag att bli ännu mera lik dig, ännu mera uppfyllda av dig Gud. Så att vi bara förstår vad det hela handlar om. De största sanningarna i hela universum. Nämligen att du dog för våra synder. Du uppstod för vår rättfärdighet. Vi är kallade att älska dig och vara älskade av dig. Och vi är också kallade att älska våra medmänniskor på samma sätt som vi älskar våra egna liv. Vi ber i Jesu namn och må Gud välsigna oss alla. Amen.